Hej och välkomna till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Och idag har vi spelat Stranger Things Upside Down, inte bara en gång, inte bara två gånger, utan tre gånger. Och vi som har spelat den är Åsa.
Jens.
Och det här är lapipet vi hör i bakgrunden, det är våra live-ljudeffekter i form av hunden Tusse.
Ja, Tusse har varit med och varit lite assistent i spelet.
Ja,
han
ja.
Har krävlat lite på bordet och velat vara med och äta upp Demogorgons och sånt.
Och det uppskattar ju vi. Det hade antagligen gjort att det hade gått bättre för oss.
Mm, om han hade ätit upp alla fiender, absolut.
Precis. Så att vi uppskattar hans support. Och för alla som har lyssnat på Dog Park-avsnittet och undrar hur det gick för Tusse kan vi alltså meddela att han är tillbaka från underhögen där Kalle stoppade honom.
Ja.
Men med det sagt, tillbaka till spelet. Stranger Things, ja. Upside Down. Ja, vi kanske börjar med BGG-datan och sen kanske vi kan förklara vad Stranger Things är för den som är lite opåläst.
Men absolut, jag sitter med Board Game Geek i högsta hugg. Spelet Stranger Things har fått 7,9 i betyg i en 10-gradig skala för 2-4 personer och har en komplexitet på 2 i en 5-gradig skala. Åldersrekommendationen är 8 år och uppåt och designen är Rob Davio. Och Rob kanske man känner igen mest ifrån spelarna Pandemic Legacy som han har varit med och designat med designen till Pandemic som heter någonting Leacock. Matt Leacock.
Ja, jag är väldigt dålig på att komma ihåg mans namn.
Så att, ja, jag också.
Ja, det låter bekant.
Eller generellt namn.
Mm, mm. Med det sagt så kan vi också säga att det är ett kooperativt spel som vi har spelat här
precis.
Idag.
Det följer ju, om man har sett Stranger Things, det är ju en Netflix-serie som utspelar sig på 80-talet, har lite den här klassiska E.T.-känslan med barn som cyklar runt på cyklar och har äventyr i sitt grannskap. Och i Stranger Things så är det som är unikt med den settingen är att det finns en värld under våran värld, ondskefull spegling av våran verklighet.
Och det jag uppskattar väldigt mycket personligen med den speglingen är att man också syr ihop det med att de här cyklande barnen som vi har personifierat dem som nu, att de spelar rollspel. Så det finns en nördfaktor här som inte är med exempelvis IT, som jag personligen uppskattar, som gör att jag kan koppla väldigt starkt till den här. Så att, och då gör man någon sorts koppling mellan deras spel och det här som händer i verkligheten som blir väldigt snyggt. Det är en väldigt snygg serie, den är spännande, mycket så här, jag vet inte, kallar vi det science fiction eller fantasy, jag vet inte vad vi ska kalla det för.
Ja, men någon blandning.
Där just fantasi och verklighet möts och blir någon sorts actionspäckat med 80-tals soundtrack. Ni hör ju oslagbart.
I det här spelet, vi spelade första säsongen. Baksidan på spelbrädet vi har framför oss är säsong 2. Och i första säsongen, både som i brädspelet som i tv-spelet, så har en person som heter Will försvunnit.
Nu säger du tv-spelet, du menar tv-serien?
Ja.
Ja.
Will har försvunnit och målet med brädspelet är att rädda Will.
Find the Will.
Ja.
Och vi har, jag tror vi hade 6 eller 8 karaktärer att välja mellan.
Ja, precis. Jag kan hämta och upp dem.
De är alla karaktärer som vi också känner igen i serien. De här ungdomarna framförallt. I det här spelet finns också allies. Så vi kommer träffa väldigt många karaktärer som vi känner igen från serien. Jag tror att det går utmärkt att spela här utan att ha sett serien. För det har fortfarande en god spänning,
säger jag, absolut.
Som har sett serien. Men jag tror att den ger ganska mycket att ha sett. Alltså, du kommer få lite påskägg om du har sett serien.
Ja, men jag menar, jag spelar Nancy Wheeler.
Och jag spelade Dustin Henderson.
Och Nancy Wheelers specialförmåga är att i starten på min runda så får jag flytta in fiende ett steg. Det är inte en supertematisk förmåga kopplat till någonting som man behöver ha sett serien för att förstå varför just Nancy kan göra det. Utan de har gett henne en specialförmåga som är bra att ha i spelet.
Där tycker jag att du har en god poäng. Att mycket av det som är påskäggen och påskgodset i det här spelet, det är inte djupa saker. Det är tematiska saker som mer är smink.
Ja.
Det är roligt smink. Lite som clownsmink, om man inte är rädd för clowner. Men det är mer det. Det är inte avgörande för mekaniken på något sätt, skulle jag säga.
Och jag menar, en allierad som man kan få tag som vi har uppvänt här på spelområdet är Steve Harrington. Och Steves specialförmåga som man får tillgång till om man har han som allierad är att man kan ignorera den första fear-skadan man skulle få på en runda. Och där finns en liten tematisk koppling, men man behöver inte ha sett serien för att förstå att det är en bra förmåga att ha.
Och då måste jag ju ta fram en av mina favoriter och de alliesarna som vi spelade. Och det är ju Barb Holland. Så att i serien så är Barb en av karaktärerna. Ja, nu kanske jag spoilar lite.
Det kommer lite spoilers.
Det kommer lite spoilers. Men det är en karaktär som helt enkelt försvinner in i The Upside Down.
Ja.
Och hon används också på ett tematiskt sätt i spelet då. Där man kan minska sin fear som man har, som man dör om man får för mycket fear helt enkelt. Så det är ju lite roligt så, men det är inte avgörande heller.
Nej, precis. Om man förstår referensen så blir den mervärd. Om man inte gör det så är det fortfarande ett gediget bra designat spel där man kan bara värdera det utifrån vilka effekter man får. Och temat i sig är starkt nog och lyser igenom starkt nog att spelet står på egna ben helt enkelt. Vi kan ju också förklara, för vi har väl inte gjort det än, vad man gör på en runda.
Ja.
Hur ett drag går till.
Precis, vi valde ju att inte spela in ett avsnitt där vi gick igenom reglerna.
Mm.
För Jens framförallt, eller vi bedömde att reglerna är så pass lätta.
Ja.
Och kräver nog att man ser det.
Ja, det är så mycket som står utskrivet på spelplanen. Mm. Att det är svårt att förmedla i ett ljud.
Media.
Men på sin tur så kommer man ha sin... I starten av spelet så får man en karaktär. Varje karaktär har en liten figur som står på en plats på spelbrädet. I starten av sin runda så kan man flytta ett antal steg. Alla har ett inskrivet förflyttningsvärde som man kan gå oavsett. Men man kan också spela ut kort för att lägga till det värdet och gå fler steg. Efter man har gjort sin förflyttning, om man står på en plats så kommer den platsen ha en handling kopplad till sig. Och då kan man spela ut fler kort för en hand för att göra den handlingen.
På många platser finns det två handlingar att välja mellan.
Ja, precis. Och då väljer man en av dem och gör den. Efter man har antingen lyckats eller misslyckats med handlingen så går man in i vad de kallar någon form av season-fas. Så att när man spelar ut kort så kommer de ha små varningstrianglar på sig. Och beroende på hur många sådana som är utspelade så får man dra ett visst antal dåliga kort i slutet av sin runda som visar vad fienderna håller på med. Så att då läser man bara det kortet, en tydlig förklaring eller en illustrativ förklaring till vad de gör för någonting. Och efter att jag har dragit de korten som jag har orsakat så att säga så skickar jag turen vidare till nästa person. Och så går det runt så runt bordet tills man antingen har vunnit eller förlorat spelet. Och det kan man väl också säga, som sagt, Åsa i introt så förklarade du att det här var ett tredje eller fjärde försök. Hur lång tid tog vårt första försök?
Varsin runda, sen gick jag rakt in och bara dog av fear overload, och sen var spelet slut. Andra gången tror jag att vi klarade oss två rundor var.
Ja, jag tror den första rundan kanske tog max 5 minuter att spela.
Om det ens var det.
Ja. För att det finns olika sätt att förlora spelet på. En av dem är, varje karaktär har en liten livsmätare eller en skräckmätare. Och om den slår i tak så har alla förlorat. Och det var det som hände liksom, ja, på en gång.
Precis. Det är några saker jag tänker att jag ska förklara här. För det första, jag börjar med karaktärerna, sen tar jag actionkorten och sen tar jag season one scene-korten.
Mm.
För att Jens gjorde en jättebra genomdragning här.
Lite övergripande struktur.
Precis. Då tänker jag att då kan jag gå in lite och förklara
detaljerna.
Så jag jobbar. Vi kan börja med karaktärskorten. Så din karaktär, du får ju en figur och sen så får du ett karaktärskort. På det karaktärskortet så står det namnet på din karaktär, var du börjar, var på spelplanen så du vet det, och hur mycket du får röra dig varje runda. Och sen så står det din specialeffekt som Jens presenterade, vad Nancy var tidigare, att flytta en dummis i början. Och sen har vi det som kallas en fear track. Och det är alltså hur mycket skräck vi kan ta.
Mm.
Vår resiliens kopplat till skräck innan vi dör. Och då har alla samma. Man kan ha på åttonde skräckenheten, då är vi goners.
Mm.
Det är en populär grej i kooperativa spel att det finns alltid, för det mesta, bara ett sätt att vinna på och minst två sätt att förlora på. Ofta tre. Och sen så står det också att du kan ha max 2 stycken items eller prylisar. Och ett obegränsat antal med allies. Och det är hela karaktärskortet.
Mm.
Och de ser likadan ut för alla, förutom att man har olika startplatser, olika rörelseindex och olika specialförmågor.
Mm.
Så den är inte så komplicerad. Så att man behöver en liten kub för att förflytta sig på den här skräckskalan.
Ja. Och skräck tjänar man egentligen av två huvudsakliga sätt. Om man flyttar sig i det upside down så får man skräck genom att gå vissa av de vägarna. Men det sättet som vi stötte på flest gånger är att om man gör ett test, misslyckas med testet, då får man lika mycket fear som mellanskillnaden i det man själv satsade på att lyckas med testet och det värdet som faktiskt behövdes. Så att om testets svårighetsgrad är 10 och jag spelar ut 5 på mina kort, då är mellanskillnaden 5, då går jag upp 5 steg på skräckmätaren. Och det var det som knäckte oss nu senast, att fick en attack som gjorde att Nancy Wheeler gick upp exakt i det som behövdes för att förgås av skräck.
Jag tror att det var så vi dog alla tre gångerna faktiskt. Mm, för den första gången också när jag gick in och vi kan komma in lite i hur jag fick spelet att ta slut min första runda. Vi kan gotta oss i det.
Det var effektivt.
Ja, det var snyggt. Ja, jag gick all in. Men vi kommer tillbaka till det. För nu sa ju du någonting, Jens. Det här med antal kort och värdena du lägger fram. Det är ju actionkorten.
Ja, så man har ingen tärning i spelet.
Nej,
kan man säga.
Precis. Det är ingen tärning i det här spelet, men det är ändå lite chans.
Ja, men på ett snyggt vis.
Ja, jag håller med. Så att man har alltid 5 actionkort på handen. Om det inte kommer upp någon sån här scenkort som vi kommer till sen, som gör att man tar bort kort mellan sina rundor.
Ja, när fienderna är in och stör, jag håller på.
Precis. I slutet av din runda så tar du alltid upp din hand till 5, oavsett hur många du har använt.
Mm.
Och det betyder att du alltid börjar, så länge det inte varit specialkort, så börjar du din runda med 5 kort. Mm. Och de har värden från 1-3, kan det vara så?
Ja, men exakt.
Och de värdena, de här 5 korten med värdena 1-3, är de du använder för nästan allting som är kopplat till platserna i det här spelet.
Mm.
Så att vi sa väl att när vi förflyttar oss så hamnar vi på en plats. Det går inte att stå på en plats som inte är namngiven.
Nej. Allting annat är vägar som leder till en plats.
Precis. Och på de här platserna så finns det i nästan alla fall 2 saker att göra.
Mm.
Förutom på de platserna där vi ska rädda Will.
Mm.
Annars finns det alltid 2 saker. Och det är nästan alltid items som är en av dem. Och sen så kan man välja att göra något ytterligare som är specifikt för ett fåtal platser.
Mm.
Och när det gäller items, då lägger du så många kort så att du får det värdet av så många items som du vill välja mellan.
Ja, så att precis. När man gör en itemhandling så spelar man ut kort från handen. Om du spelar ut, som Åsa visade upp där, vad blir en 5? Då får man dra 5 itemkort, kolla på alla av dem, behålla 1. De 4 andra blandas in i itemhögen igen.
Ja, och det här kan alltså vara 2 kort som tillsammans har värdet 5.
Ja.
Så att det är inte antal kort, men det är värdet på. Det har en siffra helt enkelt.
Mm.
Kul med siffror, som Kalle hade sagt.
Mm, ja.
Sifferkompisar.
Jag kallar det här in spirit.
In spirit, precis. Och, så det är ett sätt att använda dem på. Men hade vi på samma plats istället valt att säga exempelvis recruit an ally.
Mm.
Och nu kommer vi in på en mekanism som finns på nästan alla platser.
Mm.
Och det är att det finns en hög med siffror som är vända upside down.
Mm.
I vissa fall så ser man den översta siffran. I alla fall ser man antal brickor.
Ja, man kan tänka lite på dem som pokermarkörer.
Mm. Ja, men det var bra. Så säg att vi exempelvis, om jag står här och ska rekrytera en ally, och det är i det här fallet Steve Harrington, då är han utplacerad på en rätt plats på brädan, och så står en liten 3 i hörnet.
Mm.
Det betyder att vi har placerat 3 såna här små pokermarkörer.
Mm.
På en utpekad plats. På den översta så ser vi att den är en 5.
Mm.
Så nu vet vi att alla de här bluttarna, de 2 vi inte ser, de kan ha allt från 0-5.
Mm.
Då utifrån det så ska jag försöka lägga ut så många kort i rätt valör för att flörta över Steve till mig.
Ja, om du liksom vill rekrytera Steve så måste du överstiga värdet på de pokermarkörerna.
Ja, och här blir det ju lite strategi. För att lägger jag för lågt så kommer jag få fear för mellanskillnaden. Då det innebär också att en av de här, misslyckas jag, så kommer en av de här pokermarkörerna försvinna.
Ja, det är en av de saker jag tycker är snyggast med den här mekaniken, är att om man går till ett test, misslyckas med testet, visst, man tar den där fear-skadan, men eftersom det alltid försvinner en pokermarkör till nästa gång du gör samma test, så vet man om att det kommer vara lättare nästa gång man går dit. Så det kan finnas ett värde att bara gå till en plats, veta om att det här är nog lite för liksom kämpigt eller tufft. Men om jag går och gör det nu så kommer det vara lättare för mig nästa gång. Ja. Och det var en snygg liksom, liten enticement att försöka saker som man inte kan få med en tärning. För en tärning kan ju slå exakt samma tärningsresultat gång på gång på gång.
Just det. Och sen att det är samma typ av mekanik på alla olika platser.
Mm.
Det gör det här spelet ganska enkelt. Det gör det en ganska låg ribba.
Ja.
Men utan att jag tyckte att det blev tråkigt fast vi spelade det 3 gånger.
Mm.
Så det blev aldrig så här, åh vad trist, det händer samma sak. Utan spänningen i att nästan alltid ha ett val. Antingen kör vi item eller så kör jag utmaningen på platsen. Mm. Och att det finns lagom antal platser. Allt det tycker jag ändå gjorde att ja, man lärde sig den här mekaniken väldigt fort.
Ja, men exakt. Om man bara förstår den här grundmekaniken med hur gör jag ett skillcheck eller en utmaning, då är allting annat väldigt enkelt. Det är lite så här pandemic-känsla på svårighetsnivån, att det är en enkel grundpremiss, men sen är det knepigt att hitta rätt strategi för att vinna spelet.
Jag håller helt med. Och då kommer vi, så det var liksom action-delen. Och då kommer vi till den sista. Och nu vill jag göra en liten passning till pandemic igen.
Mm.
För de som har spelat pandemic så är det ju så att i slutet av din runda så drar du ett antal kort som antalet bestäms av en mätare. Och de korten kommer visa hur sjukdomen sprids.
Ja.
En liknande mekanik har vi här.
Mm.
Vi har en mätare som kan röra sig max 3 steg. När den går 4:e steget, då är det kaputt. Då är spelet slut. Och spelet, man går vidare från så att säga en plutt till nästa. Man går högre upp så att säga på mätan.
Ja, alltså man går ju från akt 1 till akt 2 ja, till det. Akt 3. Så att det är ju också en passande ren filmmässigt.
Ja, fast det känns mer teater alltså.
Både filmer och teater har ju olika akter.
Ja, det här får bli en annan podd. Jag känner mig skeptisk. Jag vill diskutera det här i minst 45 minuter.
Efter spelet.
Och då är det så att hur man så att säga går uppåt på den här mätan eller ner i underjorden beroende på hur man ser det. Det är när vi har jobbat igenom en hela högen med actionkort.
Ja.
Så det här vi sa med att man kunde lägga så många som här 5 kort man har på handen. Det gör ju också att vi går igenom korthögen fortare.
Det är en snygg mekanik, för att om man går till ett test och vill vara säker på att vinna det testet, då kanske man spelar ut alla 5 kort man har på hand. Men då innebär det att man drar 5 kort och påskyndar slutet av spelet för att man snabbare betar sig igenom actionkortleken.
Precis, så man kan beta sig igenom actionkortleken 2 gånger och fortfarande ha äran i behåll.
Mm.
Men 3:e gången, då är du inne på sista dansen.
Ja. Ja, det är små sådär snygga avvägningar som letar sig in och kryddar spelet på ett bra vis.
Jag håller med. Jag gillar de här lite kockiga liknelserna. Och det man gör då, de korten, istället för att sjukdomen sprids så har vi istället en kort med scener ur säsong 1. Och det är ju så här påskyndande scener så att säga, lite actiongrejer,
ja.
Saker som händer för att få igång svettkörtlarna liksom.
Mm, ja, men fienden dyker upp helt plötsligt. De mottar en beta där man just har gjort och sådana där saker.
Ja, för jag inser att vi inte har nämnt vilka monster så att säga vi har ute på brädan.
Nej, det är sant. För att det är ju en skillnad mot säsong 1 och säsong 2. I säsong 1 så är det Demogorgon och Surveillance Vans.
Vi har Federal Patrol kallas den här. Mm. Så att vi har 2 Federal Patrol-bilar.
Lite så här Stranger Danger-varning att man inte ska närma sig vita skåpbilar på stan.
Även om det står Hawkins Power and Light på dem.
Speciellt då så ska man inte ha i närheten.
Inte ens om de har söta hundvalpar, jag vill bara
Nej.
Säga. Eller söta demigorgons. Så att vi har en demigorgon och 2 såna här Federal Patrols på spelbrädan som rör sig.
Ja.
Så att när vi tar upp en sån här scenkort så skulle det kunna vara att någon av de här förflyttar sig.
Mm.
Och då nästan alltid mot oss.
Ja, ja men precis. Det står så här. Välj en fiende, flytta den 2 steg mot dig. Och sen är det ofta, om det finns en fiende i din plats så händer en extra negativ sak.
Och det kan också vara kort som visar på, om någon befinner sig i The Upside Down ensam så kanske händer något. Om någon står själv överhuvudtaget på en plats så kanske händer något. Och det är oftast att man antingen får en fear eller blir av med ett actionkort.
Ja. Och båda de sakerna, alla de där sakerna är ju dåliga. Det var en av de frågorna som jag hade innan vi började spela, liksom hur jobbigt är det? För att när man spelar ut actionkort så kan man spela ut ett actionkort som har en liten varningstriangel på sig. Och den innebär att man måste dra ett extra sånt här scenkort i slutet av rundan. Och då är en fråga som fanns i mitt huvud i alla fall, det var hur jobbigt är det att behöva dra extra? För att ibland spelar man ut actionkort som gjorde att man hade så här 4 extra kort att dra. Och det var inte kul att dra bonus sådana kort, för att det, jag tror vi förlorade runda 2 i alla fall på att dra för många sådana där scenkort för snabbt.
Mm, jag tror också. Och det här är, nu har vi gått igenom lagom mycket av själva spel. Det finns en sak vi inte har gått igenom, och det är ju att när man är nere i Down Under, höll jag på att säga, när vi är inte i Australien här utan vi är i The Upside Down, då finns det en, bland de här pokermarkörerna så finns det en specialplutt.
Ja.
Och den specialplutten är liksom The Beautiful Face of the Demogorgon. Mm. En sån här Demogorgon Flower Face.
Mm.
Och den hör till ytterligare en mätare.
Ja.
Vi har inte jättemycket mätare i det här spelet. Man blir inte så här mätargalen.
Nej.
Men den mätaren består av, hur ska vi, det är en Demogorgon-mätare. Den har, på den mätaren så finns det 8 utrymmen där vi lägger fler såna här pluttar.
Ja, pokermarkörer.
Pokermarkörer, precis. Och när vi börjar så är det 4 på. Men så kan sådana här scenkort komma upp och säga lägg till en till hög.
Mm.
Och i de högarna som så att säga inte är på mätan utan som jag och som spelarna möter, exempelvis när vi ska Rescue Will.
Mm.
Där kan man plötsligt istället för en pokermarkör få upp Demogorgon, Beautiful Face of the Demogorgon.
Mm.
Och då har den värdet av lika många högar som vi har i Demogorgon-mätan.
Ja, de flesta pokermarkörerna är värda 0-5, men just den Demogorgon som Åsa är inne på, den är lika mycket värd som antalet stacks, eller vad heter det på svenska?
Hothögar kallar jag dem.
Hothögar är Demogorgon-området, så att där vill man också ibland liksom aktivt jaga eller attackera Demogorgon för att försvaga värdet på den, för att om man tillåter att Demogorgons bara växer i styrka och i hotfullhet, då kommer det vara svårare att klara av det man behöver göra för att vinna spelet, vilket är att rädda Will. Så jag tycker, vi har som sagt, vi har spelat igenom säsong 1. I säsong 2 så har de kvar fortfarande, målet är fortfarande att rädda Will, för att han även i säsong 2 i tv-serien så är han försvunnen även då.
Han har inte jättebra sensor direkt.
Nej, precis. Dålig på att läsa kartor. Mm. Men sen lägger de också till, det finns en portal som man behöver stänga i säsong 2.
Mm.
Så att de lägger till lite extra och sen byter de ut fienderna mot sådana här Demi Dogs. Slåss man mot i säsong 2 istället.
Mm, det är som Demogorgon fyrbent Demogorgon.
Ja, lite sötare.
Eller lite creepier, det är lite oklart alltså.
Mm. Och sen byter de också ut scenkorten och vilka som är de allierade. Men i övrigt så behåller man samma karaktär. Man har reglerna i stort sett oförändrat. Så att det är inte ett stort skifte att gå från att spela säsong 1 till att spela säsong 2. Men det är tillräckligt för att ge lite ny krydda och lite nya mål och lite nya strategier att liksom satsa på.
Och säsong 2, den spelar man först när man har klarat av säsong 1, eller hur?
Jag hoppas det i alla fall. Jag tänker att annars är väl fusk och gå dit för snabbt.
Men för det tycker jag om. För nu tänker jag, nu kan man komma in i göttet här lite. För att jag är ju lite av en co-op lover.
Mm.
Det finns ju ett par spelsorter som jag alltid sitter och liksom boostar upp så här. Mm. Och man hör i min röst att det bubblar när jag pratar om dem. Och co-op är en av grejerna. Jag blev jätteglad när vi förlorade sista gången. Mm. Vilket
jo,
är
för det var ju också väldigt. Det var ju en snygg final. För det som hände det var att jag spelade Nancy Wheeler. Åsa hade räddat. Tog du hand om 2 av de högarna?
Ja, nej, men det tror jag. Eller tog du den första? Nej, du tog den första. Precis. För Jens hade ett specialkort som gjorde att ett item som gjorde att du kunde jobba lite hårdare. Du fick 2 plusvärden när du skulle rescue Will.
Hittat Wills drawings. Så i tv-serien så målar han i en anteckningsbok de här monstren som han ser i sina drömmar. I det här spelet så hittar jag då den anteckningsboken, vilket gav mig en bonus till den specifika handlingen.
Så du hade tagit första högen, vi gick upp, boostade oss lite. Jag gick ner, tog andra högen för att ja, vi, jag tror jag hade hamnat i en bra situation på något sätt. Och sen så smet du rakt ner och skulle ta den tredje högen.
Ja.
Och allt såg bra ut. Jag tror att du försökte dig på den 2 gånger, va?
Ja, precis. Jag var där gjorde testet första gången, lyckades nästan. Ja. Det var liksom jag hade spelat 1 eller 2 till i värde så hade jag lyckats och vunnit spelet. Jag hade vunnit spelet.
Du hade, precis, kooperativt. Det är så kul. Precis, så då hade vi ju egot på topp, va? Då var det bara så här, yes, men nu vet vi ju, nu har vi tagit bort en av de här pokermarkörerna, ja. Så vi vet att det är mindre. Det kan vara så lite som att det bara är en mindre.
Ja.
Och vi hade ökat på Demogorgon-mätaren, så egentligen så, det hade kunnat vara 0, men det var ändå max 12. Alltså.
Precis,
ändå...
vi hade listat ut maxvärdet.
Mm. Och vi var ju så nära redan.
Ja.
Men du hade ju fått 2 fear extra eftersom att du låg 2 off.
Ja.
I värdena.
I mitt första försök att rädda Will.
Så att kaxigt så flög vi vidare. Och tänkte att men det här går ju skitlätt. Nancy har det här. I hennes ficka.
Nancy är ju väldigt liksom kompetent i tv-serien. Det var ju tyvärr jag som styrde Nancy i det här spelet. Vilket inte är fullt lika kompetent. Men då drog jag ett scenkort som sa att flytta Demogorgon till din plats. Få lika mycket fear som antal högar i Demogorgon-området. Vilket visade sig vara exakt så mycket som behövdes för att min skräckmätare slog i tak. Så att om vi hade varit lite smartare eller lite mer försiktiga och gjort den planen vi diskuterade, vilket var att man skulle gå och slåss mot den där Demogorgon för att minska värdet eller minska dess styrka, då hade vi kunnat ta hem segern.
Ja, för det är ingen annan mätare som sa att vi hade bråttom.
Nej.
Vi hade egentligen inte alls bråttom.
Nej.
Vi hade bara egot på topp.
Precis, vi var i akt 2, så vi kunde liksom, vi hade en akt till på oss att spela igenom. Men som sagt, såg slutet i tunneln, hade lite segerns sötma på tungspetsen.
Mm, segerns sötma, så vackert.
Men sen blev det en drastiskt fall.
Ja, och då vill jag ändå passa på att berätta hur första rundan såg ut.
Mm, ja. Precis. För att det är ju nästan natt och dag från försök 1 till försök typ 3 eller 4.
Men det hade samma effekt.
Ja.
Att vi förlorade graft.
Ja.
Eller ja, graft och graft. Ja, så att det är första rundan. Jens spelar Nancy. Han går ut, använder sin... Nu blir det jobbigt vilken pronomen man ska använda här. Men Nancy går ut då. Nu pratar jag om det som Nancy istället. Så att Nancy använder sin specialeffekt. Flyttar bort Demogorgon så att skolan i the upside down blir tillgänglig. Och jag står i den skolan så att säga i verkliga världen. Så att Nancy flyttar på Demogorgon, skaffar lite items, är nöjd med livet. Dustin då som jag spelar bara, åh titta nu har jag motorväg rakt ner till upside down skolan. Let's do it.
Ja, du fick lite tunnelseende.
Ja, jag bara sprang rakt ner. Bara det först, för jag har 2 movement, kaxig som fasen var jag. Gick ner och bara, ja men jag kan väl försöka rescue Will här första rundan.
Ja, för jag menar om du lyckas då var vi ett steg närmare till
precis.
Att vinna.
Hur svårt kan det vara? Jag har ju en hel fear track här. 7 stycken fear kan jag ta innan jag dör. Det är ingen fara. Kasta ner alla mina kort. Det är typ 9 eller något. Det blir jättebra. Vänder på pokerpaletterna. Visar sig att, aha, ja men det var typ 16 här.
Ja,
oj då. Vilket innebär att det är precis 7 som är exakt hela mätaren som fylls upp. Och boom, runda 2, eller första rundan, andra spelaren, mitt första drag, vi är döda.
Precis, du spenderade 2 actions i spelet. Supereffektivt spenderade för att se till att vi förlorade så snabbt som man bara kunde göra.
Japp.
Så check på den.
Check på den.
Och sen, det var ju det som var positivt, det var att det var en snabb reset för att komma igång med runda 2.
Ja, och även runda 2 tror jag vi kom, det tog lite längre tid, men jag tror vi bara kom 2 eller 3
För de här fear tracks, det har varit på ett nedfall alla gånger. Det finns platser på spelplanen som man kan besöka, göra en action som man vet om kommer lyckas. Och om man gör den actionen så kommer man få sänka sin fear med så mycket man har spenderat för den handlingen. Så det finns väldigt så här tydliga sätt att navigera det. Vi valde bara att inte göra det.
Nej, jag tror jag gick dit någon gång. Det finns lite items för att öka ens chans för där. Vi ska också komma ihåg att de här platserna, yogaplatserna, meditationsplatserna, de ligger längst bort ifrån the upside down. Men det finns items för att öka sin sin möjlighet till att sänka sin fear factor, men man måste upp till de här platserna fortfarande. Det finns också allies som på olika sätt hjälper en att hålla nere.
Ja, stackars Barb.
Ja, stackars Barb exempelvis.
Vi behöver inte gå in på vad som händer med Barb, men det är synd om Barb.
Stackars Barb. Annars så likeable.
På tal om hjälp så har vi också Eleven.
Just det.
För Eleven har en miniatyr och jag har en liten pet peeve med spelet som jag kommer till snart. Men
vi kan bara säga att hon är ändå en huvudkaraktär
i serien. Absolut. Här används Eleven som en markör för vilken act man befinner sig i. Men sen finns också två platser på spelplanen man kan besöka. Utföra en action. Om man lyckas med den actionen så får man utföra en specialhandling som Eleven står för. Och de här är engångseffekter, men de är bra. Man vill ha dem. Min pet peeve med spelet är att det finns ju en miniatyr. Och då kan man tänka sig, varför inte Eleven en spelbar karaktär? Och Eleven är en spelbar karaktär. För att i starten på regelboken så finns det en QR-kod. Jag tror att den är på sida... Ja, det har jag tappat bort den. Men den är här i början någonstans. Och om man scannar den QR-koden, ja, den är på sida 2. Så finns det en QR-kod som står Free Digital Content 11. Så att om man scannar den QR-koden, då får man samma layout och design som finns för alla andra karaktärskort, finns för 11. Så då kan man gå in på den hemsidan, skriva ut hennes karaktärsblad och sen kan man ha 11 som en spelbar karaktär i spelet. Men min pet peeve med det är att jag kan inte hemma hos mig skriva ut på samma kvalitet med samma liksom papperskvalitet etc. samma karaktärsblad till Eleven, vilket gör att det kommer alltid synas att ja, men det där är liksom den lite mer hemmasnickrade ful utskriften av Eleven.
Men det måste finnas en orsak till att den inte är med från början.
Jag vet inte vad det skulle vara för orsak.
Men, för det är ju en lustig grej. Hej, här får ni en bonus grej, men ni får den med en gång, så egentligen så är det inte en bonus, vi kunde bara ha haft med det från början.
Det är därför det är en pet peeve för mig. Varför har de inte bara med Elevens karaktärsblad?
Det är bara för privilegierade människor som har tillgång till en printer.
Ja, men då måste man också ha liksom den cardstock som de har skrivit ut på för att det ska kännas som en del av spelet istället för någonting man har skrivit ut vid sidan av. Liksom.
Okej, det är för folk som har tillgång med en printer och har låg standard.
Ja, för att Elevens, jag kollade ju på hennes...
Jag kan ju bara säga att jag tycker ju om att Eleven är med men inte är med. Jag gillar ju det.
Men även för säsong 2. För säsong 1 förstår jag lite mer, för att då är hon inte riktigt så här, då är hon en...
Då vet vi inte riktigt vem hon är.
Nej, för då är hon den där lite så här främmande personen som finns i skogen, som liksom är med lite grann i periferin. Mm. Men i säsong 2 så är hon ju en mer liksom delaktig...
Absolut.
Ja.
Men, oj, förlåt. Förlåt, nu trampar jag på hunden.
För Elevens specialförmåga är: at the start of your turn, you may move one foe to any location. Help Eleven actions cannot be used by any character. Så att då kan man inte få de här specialförmågorna som finns inprintade på spelbrädet. Och hon har lite grann samma förmåga som Nancy Wheeler har. Så att det känns också liksom bara halvfärdigt.
Det kanske är en aktiv tanke, alltså att de menar att man ska göra ett aktivt val att ha med Eleven för att man offrar lite om man gör det.
Ja.
Det kanske är det de är ute efter.
Ja.
Att de vill ha ett litet steg, de är alltså spelskaparna, men man vill ha en extra tröskel för att göra det valet. Det kanske är något sånt.
Ja, men jag stör mig. Det är när de får, för att i övrigt så, om man tänker kvaliteten på spelet i övrigt, så är det väldigt lite jag stör mig på.
Ja, och jag tycker om... Nu har vi inte spelat säsong 2 än, för vi lyckades inte med säsong 1.
Nej, precis.
Men jag tycker om att hon är med, men också en side character. Ja. För det tycker jag går ihop med serien.
Ja, men säsong 1 passar det väldigt tematiskt.
Mm. Och jag tycker om att vi inte knäckte spelet. Jag tycker att det är väldigt snyggt och fortfarande enkelt. Det är en ganska låg speltröskel samtidigt som det blir snyggt.
Ja, tyvärr, alltså på tal om speltröskeln, regelboken tycker jag inte om.
Aha.
Jag tycker jag hade svårt Jag läste regelboken till den här samtidigt som jag läste den till regelboken till Votes for Women.
Mm.
Och Votes for Women tyckte jag var mycket, mycket lättare att liksom greppa och förstå. Jag kan förklara lite varför jag tycker den här är lite problematisk. För att sidorna, nu vad blir det, sida 3 till 9. Det är egentligen bara generella förklaringar på spelkomponenter och setup. Men när de förklarar gameboard så det som är liksom, vad säger man, traditionsenligt för regelböcker, det är att man har en liten textförklaring med en siffra och så har man en bild som refererar till den siffran. Så att om det står en, till exempel så kanske det står locations 2 och då ser man bilden så har en massa tvåor på sig. Så vet man om att ja, men den där texten hör ihop med den här delen av bilden. Och det saknas i den här regelboken. Så första gången jag läste igenom den så var det en del så här, men vänta nu, när de pratar om en slot group, vad menar de då? För att de har, visst det finns en textförklaring där, men sen är man tvungen att sitta lite grann och fundera på, ja vänta nu, på den här bilden så är det där kanske en slot group. Så det var lite sådär, och sen när man sen kommer till själva spelreglerna, how to play-delen, då är man på sida 10 av regelboken. Och sida 10 och 11 är egentligen allting som behövs för att spela spelet.
Så varför ligger inte det först med nu?
Ja men precis, varför inte starta med liksom strukturen på spelet, vad man behöver, sen förklara detaljerna. För att när man då kommer in på actions och börjar läsa om actions på sida typ 13, så har de en liten sån här, ja men kolla tillbaka till sida 4 för att se vad vi menar här för någonting.
Mm.
Och det blir väldigt mycket liksom bläddra fram och tillbaka, och det känns som att det blir det eftersom de har valt ett litet märkligt upplägg på regelboken. Så den var lite mer svårrodd än vad jag tycker att den behöver vara, speciellt i förhållande till hur enkelt spelet egentligen är. För att som sagt, på din tur, du kommer ha ett förflyttningsvärde som är inskrivet i din karaktär, sen lägger du till det värdet med hjälp av kort du spelar ut, flyttar din karaktär till en plats, utför handlingen på den platsen du står på, sen drar du ett visst antal scenkort beroende på hur mycket kort du har spelat ut, och sen är det nästa persons tur. Så att när man väl har förstått spelet, att förklara det för någon annan, det är väldigt enkelt. Men att läsa till sig därför reglerna, det var knepigare än vad det behöver vara.
Mm. Ja, och det är därför jag inte läser regelböckerna, utan du gör det. Ja, nej, men du har en förmåga att fatta det där.
Eller så kan man kolla på den här Watch It Play, den här aggressivt kanadensiska personen.
Precis, den brukar jag ge förslag på när jag gav sommarspelförslag på jobbet här.
Ja, så regelboken till trots. Så spelet i sig, som sagt, lite pandemic-känsla i det hela, bara liksom själva
men
strukturen.
Men inte mycket alls, nej precis.
Det är snarare så här, du, på din tur gör du på handlingar, sen händer det någonting dåligt genom att du drar kort.
Det är liksom bara pandemic-känsla från perspektivet att har du någon spelat pandemic så kommer det vara lättare att förstå
ja,
den här strukturen.
Precis, för
den att, påverkar annars, det är inte som att man känner, åh det är ett dåligt pandemic eller
nej,
det är ett bättre
nej,
än
nej,
pandemic. Så det finns ingen annan koppling än att
stammarna.
Har du spelat det, så precis, fast stammarna är bytta,
ja.
Fast tvärtom då. Det hjälper dig bara att förstå spelet,
ja.
Det stör inte på något sätt eller påverkar.
Och om
känslan.
Man har sett serien, då får man en hel del påskägg som man kan dra nytta av, men man behöver inte ha sett serien för att spela spelet.
Och det gillar jag, att
ja.
Det inte är för involverat. För vissa av de här temaspelen så kan det verkligen vara, jaha, de här 14 grejerna gick mig över huvudet
ja,
om jag inte
precis.
Har spelat.
Och det kan vara att de lägger till många sådana här, det finns en engelsk term som heter chrome i regelböcker, att man liksom egentligen
eller puts, är det lack?
Ja, men precis. Man har putsat och lackat för att se till att temat skiner igenom. Man lägger till onödiga regler i spelet för att temat ska stärkas.
Mm.
Och det känns det som inte har gjort här. Utan det är väldigt så här avskalade regler, det är lätta och liksom grundläggande mekaniker. Men sen finns det ändå mycket tema att hitta i spelet i form av små easter eggs. De allierade som dyker upp, vilka items man kan få och till exempel om man har våfflor så blir det lättare att hjälpa Eleven. Och om man inte har sett serien så förstår man inte vad kopplingen är mellan
Eggos.
Precis. Om man inte har sett serien så förstår man inte att den kopplingen finns. Och det gör ingenting. Men om man har sett serien så förstår man att Eggos hjälper Eleven.
Mm. Eleven gillar Eggos helt enkelt.
Det är lite på
och
tal om
även att förklara det är ju inte så svårt. Det är bara så här, den här karaktären gillar
Eggos. Ja, men precis. På tal om serien så det är lite synd. det är synd för spelskaparna, inte för oss som följer serien, att de kommer hamna på 5 säsonger. För det är mycket lättare att göra 2 säsonger per låda som de har gjort nu. Mm. Än att behöva göra säsong 1 och 2 i en låda. Och sen behöva hyra med de 3 andra säsongerna.
De kanske väntar tills det kommer en 6:e. Fast det gör det ju inte, va?
Nej, de vet om att 5 är den sista.
De kanske kan göra en sån här stor fräsare som när man gjorde sista boken i Harry Potter till 2 filmer.
Mm.
För det är också en sak jag gillar. Jag gillar precis det du sa, att man har inte temaporrat liksom.
Nej.
Utan det är alldeles lagom, man behövde inte temaporra. Alltså, det räcker att lägga in lite eggos och lite grejer, lite påskägg. Men liksom, det behövs inte, för att det blir så specifikt ändå på platsen. Men platsen är inte så specifik att man tappar om man inte har sett.
Nej, och sen får man, oavsett får man den här spänningen av att det finns fiender på spelplanen som jagar dig. Och är i vägen.
Det finns flera spel som har liknande upplägg utan att dra från en serie.
Ja.
Eller en bok för den delen.
Ja.
Så att jag tycker att det känns väldigt, som spelare känns det väldigt naturligt. Att det liksom finns, att man flyttar runt bara till olika platser. Och att det finns olika funktion på de platserna. Det är en ganska vanlig spelmekanik för den här sortens spel.
Mm.
Så att det känns inte på något sätt krystat.
Nej.
Och jag gillar ju teman, men det känns inte så här överlackerat eller temaporrigt heller.
Nej.
Jag tycker om det faktum att de har gjort 2 serier igen. Att det liksom inte bara är, för jag älskar ju co-op-spel.
Mm.
Och jag tycker ju om det här med att det finns 1 sätt att vinna ofta och kanske 3 sätt att förlora. Mm. Det ger spänning för mig. Det faktum att vi kan jobba tillsammans mot ett gemensamt mål och resonera oss fram, det gillar jag.
Jo, för det var ett par gånger igen här som vi var tvungna att liksom pausa och sen diskutera igenom. Men vänta nu. Om jag beger mig till The Laboratory så kan jag försöka klara av ett skillcheck där, vilket gör att vi kommer inte lida lika mycket av scenkorten i slutet av spelet eller slutet av rundan. Eller ska jag ge mig till Main Street och hitta lite items så att jag sen kan bege mig ner i The Upside Down och försöka hitta Will. Men om jag gör det, då kanske jag först vill gå upp till Scrapyard och göra en så här calm down-handling för att minska min skräcknivå lite. Och då var vi tvungna att samköra och hitta en gemensam strategi till att säga, men du gör det där, så satsar jag på det där, så kan vi sen sammanstråla här bort och försöka göra den delen. Så att det finns ett väldigt, om man tillåter det, så finns ett väldigt gott liksom samarbetskapacitet eller potential i spelet.
Ja, och utan att, ja, nu kanske det är för att det är du och jag som har spelat det här, Jens, och vi har spelat så mycket co-op tillsammans, du och jag, men jag känner ju inte att det finns jättemycket utrymme för vad som kallas alfaspelande, att en tar över. Det känns ändå ganska, det finns säkert, om man vill kan man säkert alfaspela den andra, alltså ta över och säga, gå dit och så gör det här.
Ja, men som vi har varit inne på förut, så är det sällan ett problem med spelet, utan en problem med spelarna.
Ja. Mycket, mycket sant. Men jag tycker, ja, det jag tycker om med kooperativa spel är ju bland annat att man just kan förlora men ändå börja om, för att ofta så är det ju många delar som är randomiserade och som gör att vi får olika start varje gång vi spelar, plus att beroende på vilka man spelar med så har man olika perspektiv. Även när vi spelar det här tredje gången, du och jag, Jens, då har vi ju fått lärdomar av de 2 gångerna som det gick åt pipsvängen.
Ja.
Och vi kommer ha tagit ut olika värden ur det. Mm. Så att vi kommer fortfarande ha lite olika bild om hur vi ska gå vidare.
Mm.
Så att jag gillar det med kooperativa. Och det, men det jag tyckte var extra spännande, nu fick vi aldrig göra det den här gången, men att de har valt att lägga in 2. Mm. Att det liksom blir en extra push till att faktiskt klara av den första säsongen, att klara av det kooperativa spelet, för att man vill gå vidare och spela nästa, att det liksom finns ett djup, ett extra djup.
Ja, precis, ett narrativt sånt, att man vill se vad som är på baksidan av spelplanen, man vill se vilka som är de nya allierade, man vill se vilka scenkort det är. Och jag tycker att med det vi har sett från säsong 1, så de följer ju storyn i säsong 1 bra, så att det märks att de ändå respekterar och har sett serien.
Ja, och igen, utan att det tar över.
Ja, men exakt.
För att även för de här scenkorten hade ju kunnat vara någonting som drev narrativet så att det blev väldigt tajt med serien, och som kanske till och med hade gjort att man förlorar några på vägen om de inte har sett serien. Men nu var det ganska enkla, liksom action punkter liksom.
Ja, och man blandar ju, de kommer upp i en slumpad ordning från gång till gång, så att det är inte heller så att man följer ett satt narrativ. Nej. Genom säsong 1, utan det blir ju ett omspelsvärde. Som sagt, vi har spelat det här första partiet nu, eller första säsongen, 3 gånger. Och jag tror definitivt att vi kan spela det så här 10-15 gånger till utan att slita ut innehållet i säsong 1. Så att om man tänker som...
Tror jag också.
Men sånt där spel man spelar någon gång i månaden med familjen. Speciellt om man tycker om så här sci-fi lite, övernaturligt lite. Den här stressen i att bli jagad av fiender.
Och den gemensamma utmaningen. Ja. Just att göra det tillsammans. Ja.
Så är det här jättebra. Det är utgivet av Coolomini or Not. Det finns för- och nackdelar med det. Fördelen är att det är väldigt liksom välproducerat och snyggt. Nackdelen är att det kostar nära 700 kronor där någonstans, mellan 600 och 700. Jag hade hoppats på när jag först såg att det här var på gång att det skulle ha getts ut av Prospero Hall, som också är väldigt duktiga på att ta hand om IP-spel. Till exempel så har vi i den här podden spelat spelet Rear Window, som är utgivet av just Prospero Hall. Men de har en tendens att lägga sig på någonstans mellan 400 och 500.
Vad innebär IP?
Intellectual Property.
Ah, okej. Okay.
Så att de tar en film eller en serie och sen gör de spel av det. Och jag hade hellre sett att de tog hand om det här spelet, för att det hade nog placerat i en lite bättre prisnivå för den tilltänkta målgruppen, tänker jag.
Ja, och nu är det ibland någonting som inte brukade hända innan vi började podda, det var ju att vi pratade om priset. Nu har det hänt ett par gånger ändå.
Mm.
I det här fallet så kan jag tycka att det är ett mindre problem än vad jag har tyckt i andra spel.
Mm.
Bland annat både för att det är ett starkt tema, för att det drar, det gör att man pushas lite, man blir lite mer villig att öppna plånboken om man känner mest temat. Men också det faktum att det på något sätt är två spel i ett. Det gör det ändå, det höjer det för mig. Alltså.
Ja, det var dit jag ville komma också. Just att de har gjort säsong 1 och säsong 2. Och att det är en mekanisk skillnad mellan de olika säsongerna. Att det är nya, det finns två kortlekar vi inte ens har öppnat och kollat på. Som man liksom använder i säsong 2. Det är olika objektiv som man ska uppnå i säsong 2. Gör att det är inte så att det är liksom säsong 1 är hela spelet. Och sen är säsong 2 en liten modul man lägger till. Utan det är liksom ett nytt spel. Så att det blir ju då så här 300 per spel. Och då blir det mycket mer liksom hanterbart.
Det är ett nytt spel med nya delar, men också att återanvända mycket av de gamla delarna. Det uppskattar jag, att man liksom kan använda samma grund.
Det är sant, man behöver inte läsa en helt ny regelbok. Nej. Utan det finns två eller tre paragrafer man behöver läsa för att förstå skillnaden mellan säsong 1 och säsong 2.
Är vi redo för poängen?
Ja, på Borgen Geek har vi fått 7,9. Jag tycker att det är kanske lite högt för... Jo, för sig så här. När jag... De samarbetsspel som jag tycker bäst om är Robinson Crusoe och Spirit Island och kanske... Ja, men Pandemic-spelarna. Så att det här kanske är mer... I förhållande till dem så kanske jag mer är inne och lägga det här på en sexa.
Mm.
Men... Nej, det svider faktiskt att säga sexa på det här. För att jag tycker, en sjua. En sjua handlar jag på.
Jag vill bara säga att du har höjt scout till en åtta.
Ja, för att det är liksom, det är också så här målgruppsanpassning på betygen. Och jag tycker att det här, för mig så blir det här nog en sjua. Men jag, ja Tusse, jag förstår.
Tusse höll inte med om sjuan.
Nej, för att det hänger ju också på vad säsong 2, hur det känns.
Mm, det är sant, du har inte all informationen.
Nej.
Ja, precis. Vi brukar lägga ganska mycket tid på vem vi tycker att spelet är till. Eller vi har gjort det i vissa avsnitt. Jag vill tro att jag har kommit in lite här. Men det är, gillar du kooperativt, du vill ha lite spänning. Du vill ha rörelsen på spelbrädet.
Mm. Tycker du om Stranger Things?
Och tycker om Stranger Things, precis. Men även om du bara vill ha lite, bara en gnutta skräck och spänning i ditt ett brädspel som annars har en ganska låg tröskel, så är det här ett bra spel för dig. Och jag gillar alla de grejerna. Jag älskar ju kooperativt. Kooperativt är ju lite av min grej.
Mm.
Det faktum att de har tagit kooperativt och gett det mer djup genom att lägga in två spel i ett som ändå är helt kopplade till varandra, det gillar jag, även om jag inte ens har kommit dit. Jag gillade att vi förlorade 3 gånger, vilket, ja, det blir något annat psykologiskt.
Men vi förlorade, första gången förlorade vi på 5 minuter.
Ja.
Men sen kom vi ju närmare och närmare att vinna.
Utan att det blir ett jättelångt spel, för det tycker jag också om. Att den verkar vara, med det sagt har vi inte hunnit vinna än, men den verkar vara ganska kompakt i sin speltid.
Ja, men precis. Lådan säger 60-90 minuter, det känns korrekt.
Ja, det känns bra. Så att alla de grejerna tycker jag väldigt mycket om. Jag gillar temat. Jag gillar att jag känner igen mig. Även om det inte hade varit det här temat hade jag liksom känt igen brädspelet och mekaniken. Ja. Och det är liksom en bra användning av de här mekanikerna. De är enkla, men de känns inte vana.
Nej, exakt. Det den här pokermarkörshögen som man använder för skillchecks, den har inte jag stött på innan, men jag tycker om den.
Samma här. Och jag föredrar ju det här att man rör sig runt på en bräda framför exempelvis worker placement. För det blir som en liknande grej, att vi har stationer där vi kan göra vissa saker och de varierar lite. Men istället för som i worker placement där man bara flyttar saker rakt över och inte... även om de är på varsin ände av spelplanen så rör vi oss här med våran movement. Så det kan bli lite mer en utmaning, lite mer strategi vart vi förflyttar oss.
Mm. Och det kan stå fiender i vägen.
Precis. Jag gillar allt det. Det talar liksom till mig. Mm. Så att jag ger det här spelet en hel bukett med Demogorgonblommor.
Mm. Härligt.
Härligt. Och en himla massa konstiga saker.
Ja.
Ja, det var den får. Ja. En hel bukett och en massa konstiga saker. Jag tyckte väldigt mycket om det här spelet.
Ja, men samma. Jag tycker väldigt mycket om det. Men jag är inte beredd att ge det sen 9 eller 10 betyg.
Men jag vet inte när du är beredd att ge något 9. Jag tror att du behöver spela det ett par år.
Jag insåg ju nyligen att jag flyttade upp Kingdom Builder till min första 10 på Board Game Geek. För att jag insåg att jag spelar spelet 500 gånger så kanske jag måste bara ge den 10.
Precis, det var det jag kände också. Det är när du har suttit och göttat i någonting i 10 år och inte tröttnat än. Nej. Det är ju då den tar sig. Jag är lite mer av en first love kind of queer.
Ja.
Att jag är lite mer så här, jag blir blown away på första dejten med ett spel. Och det är så de bara skjuter upp till 9. Och sen så kanske de med tiden, om de inte går neråt, då hamnar de på en 10 liksom.
Ja.
Vi jobbar på lite olika sätt. Du är lite mer long game.
Ja.
Men det låter som att Tusse vet att vi ska avsluta nu.
Ja, Tusse vill ha sista ordet, låter det som. Jag tänker att han kan få det. Men som sagt, vi tycker båda om spelet. Båda ser fram emot att spela säsong 2 av spelet.
Och jag rekommenderar det här starkt. Alltså, jag har inte sagt det någon gång förut. Men
precis, jag sitter och velar med betyget faktiskt. Jag börjar på en 7. Jag kommer nog faktiskt hamna på en 8. För att jag tycker att de förtjänar det för att ha gjort ett spel som är baserat på ett IP bra.
Mm.
För det finns många spel som är baserade på en tv-serie eller en film eller ett PC-spel som inte är. Alltså där de bara har slaktat innehållet och inte respekterat grundmaterialet. Och här har de gjort det samtidigt som att de har gjort ett bra familjevänligt samarbetsspel. Så att med det, så jag slutar på en 8 i betyg.
Ooh. Ja, det var skönt, för det är samma som Scout.
precis.
Men, och då kan jag säga också, för vi har ju spelat åtminstone ett annat temaspel förut, IP kallar det för. Och det är ju Don't Blink.
Ja.
Och Don't Blink, eftersom att jag är lite av ett Doctor Who-fan, så gick jag ju ganska hårt in på det temat. Det jag tycker att det spelet lyckas med, så det är ju att få in stresskänslan av avsnittet. Mm. Men inte nödvändigtvis temat.
Nej.
Men i det här spelet så tycker jag att temat går igen. Det är en djupare känsla.
Ja, världen finns där.
Världen är med, precis. Och det är den inte i Don't Blink. I Don't Blink har du stressen. Och det kanske bara är det man behöver transferera. Mm. Men världen är inte lika mycket med. Men här känner jag att jag får in... Ja, men hela världsgrejen med det upside down och med att vi befinner oss, inte nödvändigtvis i 80-talet, men i den här staden. Och liksom man lär känna folket. Man får liksom den sortens feeling istället.
Ja.
I really like it.
Samma.
Mm. Jag ser fram emot att spela det här med.
Mm.
Och med de orden så tackar vi så himla mycket för oss.
Tack så mycket.
Ja, glöm inte att kolla in oss på Instagram där vi finns på Efterspelet podd med 2D, precis som Instagram i 2D.
Ja.
Och kika gärna in spelföreningen Smash som börjar igen i höst om ni är i Huddinge i Stockholm någon gång.
Ja.
Så får ni se himla bra.
Nästa gång.
Ja, ha det gött.
Ha det gött.